Ja, och sen började jag jobba för National Geographic 91.
Hur var det då när de hörde av sig och ville börja samarbeta?
Det var en skräck.
Sen så har någon skrivit här, kan du berätta om när du blev fast på utsidan av en luftballong? Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är så himla glad att du är här och lyssnar. Innan vi kör igång det här avsnittet så vill jag bara passa på att säga att du kan också gå in på Fotopodden på YouTube om du istället vill titta på det här avsnittet. För där finns en videoversion av den här intervjun med Mattias Klum. Fotopodden har ju också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar foto varje dag. Så om du inte redan är med där får du jättegärna gå in och snacka foto med oss. Det är en jättefin blandning mellan mer avancerade fotografer, nybörjare och hobbyfotografer. Och jag tycker verkligen det är en jättefin gemenskap där. Mattias Klum är ju en av Sveriges största fotografer. Och i det här avsnittet så berättar han hur det började för honom. Hur han började jobba med National Geographic. Hur han jobbar när han tar sina fantastiska djurbilder. Bjuder på historier från sitt arbete och så mycket mer. Det är ett riktigt kanonavsnitt så jag är verkligen stolt att kunna säga här kommer min intervju med Mattias. Hej och välkommen Mattias till Fotopodden. Vad roligt att ha med dig.
Tack så hemskt mycket. Kul att få vara med.
Ja, verkligen. För de som inte känner till dig, vill du presentera dig lite och berätta vem du är och vad du gör?
Absolut. Jag heter Mattias Klum och jag är fotograf, filmare. I grunden. Jag började fotografera heltid för en massa år sedan, 1985 för att vara exakt. Mm. Så började jag filma 94. Mm. Jag föreläser en hel del. Jag gör utställningar, böcker, filmer. Jobbar med mina hjärtefrågor som rör hållbarhet, hotade ekosystem, hotade arter och etniska minoriteter främst egentligen.
Jag tänkte om man börjar lite från början. Vill du berätta hur du kom in på foto och började fotografera?
Absolut. Jag var 12, 13, alltså någonstans 12 i det häradet. Mm. Och mina föräldrar hade en sommarstuga utanför Ludvika. Mm. Och jag blev helt enkelt super förtjust i att vara ute i naturen. Det hade jag varit sedan jag var liten, men jag märkte liksom att jag upplevde så mycket fint som jag kom hem så där och kunde säga att jag såg en uggla, eller jag såg en padda, eller jag såg någonting vackert sådär. Och mina föräldrar och mina syskon sa att det var jätteroligt och var kul sådär. Men sen kom jag på att om jag kunde ta med mig det där hem i form av någon bild sådär. Då är det lättare att förklara vad jag sett. Och lättare att dels minnas själv vad jag faktiskt har gjort. Men också vad, liksom vad det, just den här, det finns en typ av beröring ju som man får med sig när man har, oavsett vad man har för upplevelser i livet av människor, djur eller sådär. Men att då kunna fånga det, så kan man i nästa skede beröra någon annan. Och det där tyckte jag var så otroligt spännande. Redan som ung liksom.
Ja, vad häftigt. Och vad hände sen då på foto- och jobbfronten?
Ja, sen så började jag på den tiden då. Så fanns det ingen gymnasial utbildning i fotografi. Och jag ville nog egentligen bli fotograf sådär. Men jag tänkte att det där är lite osäkert och mina föräldrar och alla andra sa också att det där kan du inte bara göra utan du måste utbilda dig först. Men då fanns det så, jag hade ett annat väldigt stort intresse och det var musik. Jag var trummis sedan jag var liten. Så att då sökte jag in på Södra Latin i Stockholm. Jag bodde i Uppsala men sökte in på Södra Latin i Stockholm och hade turen att komma in där. Och så gick jag och spelade trummor. Men parallellt med det här så blev jag mer och mer och mer och mer liksom intensivt intresserad av fotografering. Så att när jag väl, jag märkte att det började gå så pass bra. Jag tyckte det var så himla kul och spännande och sådär. Jag började få publicera bilder och sådär. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne, varför ska jag gå och liksom studera musik när det egentligen fortfarande är fotograf jag vill bli? Så att jag hoppade faktiskt av skolan till mina föräldrars och vänners skräck. För att jag tänkte att
Modigt.
det är nu det gäller liksom. Ja, alltså, ja, på något sätt så kände jag bara att jag hade en sån drivkraft och sån glöd och sån passion för det här att det var liksom inte något som jag kände kunde uppvägas av något annat, utan jag var tvungen att göra bara det. Så det gjorde jag. Och då var jag, ja, det var 85 då helt enkelt. Så jag var 17 år gammal.
17. Ja. Och hur gjorde du för att komma igång med
Så
jobb
gammal
och
är
sådär
jag.
då? Ja. Hur gjorde du
Ja.
för att få fotouppdrag?
Det var så här att det ena ledde liksom till det andra. Det började med att jag långt tidigare då hade börjat fotografera i Dalarna och i runt Uppsala. Jag bodde ju liksom i Uppsala med mina föräldrar, sommarställe i Dalarna. Och sen så samlade jag på mig bilder och sen så var det, vet du, någon kompis såg en bild och så sa hon, den är jättefin, kan man få köpa den bilden? Nej, men du kan få en print liksom sådär. Och sen var det någon som såg den och sa att ja, men jag har ett tryckeri, kan inte vi få göra en affisch med den här? Den är ju jättefin. Och då sa jag, oj, wow, vill ni det? Oj, vad kul. Och vad kostar det då? Så de, kostar? Vadå kostar? Liksom, jag hade ju ingen, vet. Men sen så ledde liksom det ena till det andra. Och sen så var det någon journalist som fick reda på att jag hade liksom börjat, ja, att jag var väldigt så här intensivt intresserad. Och så kom de på att, oj, han är ju jätteung, vi kanske ska göra en artikel om honom för att han verkar så intresserad och engagerad i det där. Så skrev de att om det var, kommer inte ihåg, Borlänge tidning eller om det var Upsala Nya tidning, eller det var någon av de tidningarna i alla fall som skrev liksom en artikel om mig. Och så ledde det till att då ville någon fotoklubb alltså komma och visa bilder. Och, ja, men det är
Ja, häftigt.
ett litet myrsteg i taget sådär. Så var det.
Snöbollseffekt.
Ja, precis. Pyttesnöboll som ledde till en lite större snöboll. Och sen så, ja, men sen Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden och sen Svenska Turistföreningen och sådär som började fråga om jag ville göra saker åt dem eller de fick köpa bilder och sådär. Så började jag föreläsa tidigt också. För det tyckte jag var kul redan då faktiskt.
Vad
Så blev jag
föreläste du om då då?
sponsrad, jag hade, ja, tur liksom på olika sätt. Ja, jag föreläste om mina upplevelser. Alltså jag fotograferade bland annat vid en tjärn i Dalarna. Och den, så var mina föräldrar faktiskt, som min pappa som sa, de blev väl trötta helt enkelt på att jag pratade så in i helvete på ren svenska. Oavbrutet liksom om ugglor och grodor och latinska namn på ditt och på datt och på hur allt hänger samman, hur vackert allt är. Och de sa så här, ja visst, det är jätteroligt. Men du har så mycket på hjärtat, du kanske ska gå till exempel till ett ålderdomshem. Och till människor som nästan aldrig får höra något kanske spännande så. Och så kan du väl visa bilder och berätta. Och så här, varför skulle de vilja det? Då sa jag, ja men det vet du inte. Det vet du inte, du kan prova. Så var det så på andra sidan gatan där vi bodde i Uppsala så fanns det ett ålderdomshem och jag var jättenervös. Gick och knackade på, det var någon sjuksyrra som öppnade och sa liksom, jaha, vad vill du då lille vän? För jag såg ut som att jag var ungefär 12, vilket jag nästan var. Och då sa jag att ja, jag undrar om ni skulle vilja höra en föreläsning. Och då sa de, oj, om vad då? Ja, jag har fotograferat livet runt en tjärn i Dalarna, sa jag. Och jag har spelat in ljud och jag har diabilder. Ja, sa de, vad kostar det då? Och det var det samma sak, så här, kostar det? Ja, hur ska jag veta det? Så jag vet inte om det ska kosta något. Jo, något ska du väl ha betalt. Och så kommer jag inte ihåg om det var 150 kronor eller om det var 175 kronor som jag fick. Och så sa de, du får kaffe och wienerbröd. Då sa jag, dricker inte kaffe, men jag tar jättegärna ett wienerbröd. Då fick jag saft och så fick jag wienerbröd och så fick jag mina. Och så föreläste jag. Och jag kommer ihåg hur vansinnigt spännande det var. Och det var säkert jättedåliga bilder. Men det var liksom så fantastiskt att få dela det. Och så märka att det fanns fast vissa som blev berörda. Tyckte det var spännande att höra. Det var,
ja, fint. Men har du haft intresse för djur och natur sedan tidigt, eller hur kom det?
Ja, sen jag var liten, verkligen. Alltså, jag gjorde egna små mini-expeditioner så där. Oavsett om det var vid huset i Uppsala eller i Dalarna, så gick jag ut och jag lade ut äpplen till harar och fasaner och ekorrar, och vi liksom kollade på djur, låg och tittade i kikare. Och jag var ofta ute och hade en kanin som hette Kalle Ki, och Kalle Ki och jag, vi var ute och gick. Han var liksom, han kunde gå fort, den här kaninen. Så vi gick ut i stadsskogen, han och jag, och liksom upptäckte. Och ja, jag väldigt tidigt så var jag så superintresserad av, läste mycket om natur och tittade på de naturfilmer som fanns på den tiden, så jag läste böcker som sagt.
Då förstår man ju att foto passar väldigt bra ihop med det, eftersom det är liksom, det är ett bra sätt att upptäcka världen genom.
Ja, verkligen. Jag håller med om det. Det är verkligen så tycker jag också.
Jag kollade ju på lite andra intervjuer och sånt där inför det här, och du nämnde någonstans att i början att du valde att tacka nej till andra sorters fotouppdrag som företagsfoto och sånt. Stämmer? Har jag uppfattat det rätt att du körde på med den kategorin som du var intresserad av med foto?
Ja, så var det verkligen. Och det där var ju sån här, jag vet inte vad jag ska säga. Ibland var det nästan så att jag mådde dåligt. Liksom. Jag kände en otrolig stress inför det där. För att jag vill ju leva på det här. På fotografering och på att jobba med bilder som berörde mig, helt enkelt. Och då kunde det vara så här att jag hade ju inga pengar egentligen, och liksom tjänade pyttelite pengar i början förstås och så. Och då kunde det vara så här, länsförsäkringars styrelse säger, men vi skulle vilja ha bilder på alla, vet, så. Och jag sa bara, nej, det är inte riktigt vad jag tyvärr gör. Tack snälla för att ni ringde, men det är inte riktigt min grej. Sådär. Och de säger, jaha, så du kan inte tänka dig det? Nej, alltså, tack så hemskt mycket, men nej, jag tror inte att det passar mig riktigt. Sådär. Och så la jag på. Och å ena sidan kände jag mig på något vis, ja, men det var ett klokt val, för nu kan jag koncentrera mig. Och å andra sidan tänkte jag är en idiot. Jag tackar nej till pengar, liksom. Jag är en total sopa. Men jag tror ändå att det var bra för mig, för att jag blev liksom, jag tvingade mig själv att koncentrera mig på det jag ville göra, helt enkelt.
Ja, men verkligen. Det är en svår balans det där, för man behöver ju pengar för att överleva. Men med facit i hand så var det ju bra för dig, säkert.
Jag tror att det är superindividuellt, liksom, hur man är funtad och vad man tycker är kul, bevisligen också. Jag menar, vissa tycker det är väldigt roligt med blandningen och utmaningen att göra saker som man kanske, ja, alltså det är alla olika, men för mig var det nog viktigt att fokusera, och jag har nog varit lagd sån jämt att jag liksom går in i något, går in i det 100%, liksom.
Ja, men vad kul. Vad hände sen då med jobbandet och fotandet?
Ja, sen så blev jag så spred det sig att det fanns folk som tyckte att jag var så att säga duktig och lovande eller hade talang och sådär. Så att jag blev representerad av en bildbyrå i Stockholm som heter Tio Foto. Som var många duktiga äldre fotografer, både herrar och damer, som var medlemmar där av det gamla skråt, som Hans Hammarskjöld och Georg Odner och Sven Gillsäter och det var liksom Chad Ehlers och många såna här som jag kände till och som var kända på den tiden. Duktiga fotografer. Så det var så spännande. Jag var absolut yngst och jag kände mig som en maskot, liksom. Det var massor att lära sig, förstås. Och sen blev jag representerad av, för jag jobbade, blev mer och mer publicerad i USA och Japan och så. Och då blev jag representerad av en byrå som heter PPS i Japan och en byrå som heter Black Star i New York. Och så ledde det till att jag blev publicerad i olika tidskrifter och tidningar och fototidningar. Och ganska mycket, inte bara bilderna, utan ofta liksom, eftersom jag var ganska så ung om man jämför med de flesta andra då, så var det ofta liksom ett reportage om drivkraften och varför jag gör det jag gör. Och Och det hade jag liksom aldrig räknat med, utan det bara liksom blev så. Och sen ledde det till att jag fick jobb för olika liksom större organisationer och liksom större uppdrag sådär.
Just det.
Internationella Världsnaturfonden till exempel i Amazonas och Nigeria och Costa Rica och
Ja, hjälp.
sådär. Liksom större långa projekt. Och sen började jag jobba för National Geographic 91.
Ja.
Och då
Hur
var jag 23 år gammal.
var det då när de hörde av sig och ville börja samarbeta?
Det var en skräck. För det var som att jag vet inte vad ska jag säga. Det är liksom som att jag menar, jag vet, jag kan liksom inte relatera till så många andra fält, men möjligen musik då. Säg att jag spelar i ett band i Uppsala i en källarlokal och så helt plötsligt ringer liksom Peter Gabriel eller Michael Jackson och säger, vill du lira i mitt band? Och då är det så här, what? Liksom, är det här ett aprilskämt? Liksom. Så kändes det i början.
Ja,
För det
vad
var liksom på
häftigt.
en nivå som jag aldrig hade drömt om att få befinna mig. Så det var liksom
Åh,
både
coolt.
otroligt spännande men samtidigt ganska läskigt och lite, inte helt, faktiskt ganska stressande också. För att jag vill ju liksom, det är en sak att få chansen, det är en helt annan sak att hålla sig kvar. För det finns ju
Precis.
väldigt många exempel på att man får en chans och sen så kan man inte leverera och så åker man ut.
Ja,
Så
men
att det var
verkligen.
ju, ja, det var spännande. Det var spännande.
Ja. Ja, jag tänkte faktiskt på det när jag såg någon annan intervju med dig när du pratade om det, att det lät som att det är ganska mycket produktion bakom många av fotograferingarna med dem, eller med många olika tidningar. Att det är, ja, men expeditioner och folk med kunskap och att man behöver liksom få till en viss bild och så.
Så är det ju. Det funkar ju ofta så att de ger en ett, antingen så har man pitchat själv, som det heter. Att man, det här, så småningom när man lär känna dem, då kan man säga att jag skulle vilja göra den här artikeln om det här ekosystemet eller den här kulturen eller det här fenomenet eller den här orättvisan eller den här forskningen eller vad det nu är. Och då sen om man får accept på det och de säger, ja men det här är spännande, det här tycker vi att vi vill göra. Då börjar man bygga som ett team av människor som ska hjälpa en med det här. Så man får en bildredaktör som då är kopplad till projektet. Du får researchpersoner, en eller två, som hjälper en att göra research. Du kanske jobbar med deras, på den tiden då, deras kartavdelning som gör kartor. För kanske det är så att du vill ha en snygg illustration av en karta. Att här och där på jorden sker det här.
Just
Eller
det.
visa på samband. Och sen så behöver du teknisk support och du behöver logistisk support. Det vill säga att du har ju folk som hjälper dig att boka resor och helikoptrar och båtar och vad du nu behöver. Så det är ett ganska stort maskineri. Och till syvende och sist så vill de ju ha bilder som gör allt det här rättvisa i bästa fall och som är värt
Ja, det är
pengarna,
klart.
så att säga. Och ju
Ja, men
mer, ju
absolut.
större det blir, desto mer stressande blir det.
Ja, jag tänkte faktiskt det. Det låter som det är liksom hög press, men samtidigt blir det ju fantastiska resultat om man får till det.
Om man får till det, ja. Precis. Precis, det är den lilla
Precis.
grejen.
Exakt. Men jag tänkte om vi går in lite på djurfoto och sådär då. Vad letar du efter när du tar en bild?
Oj, det där verkligen också. Dels är det beror på var jag är och vad jag känner för och i vilken kontext. För jag gör ju, dels har jag ju min National Geographic-värld då, som jag jobbat i länge. Och då är det en viss typ av bildspråk och det är en viss typ av bildjournalistik parat med sitt eget bildspråk, så att säga. Det finns en viss stil då kanske som man liksom någonstans håller sig inom. Och
Hur
sen i
skulle
de
du beskriva
bilderna,
den?
det är en mix mellan det fotojournalistiska, dokumentära och en estetik som där man tänjer gränserna hela tiden för att man vill någonstans att det ska finnas en väldigt stark personlig prägel, en egen, det finns en igenkänning. Om du tittar på, säg, Paul Nicklins bilder eller du tittar på ja, egentligen Mary Ellen Mack eller Salgado eller vem, alltså någon duktig fotograf, så har hon eller han ofta en egen stil som känns igen i, man kan titta på bilderna och se och säga, ah, det där är Kristina, det är Mittermeiers, det måste vara
Ja, just
Mittermeier.
det.
Eller, oj, det där är en klockren, liksom, vet, vad det nu är för någonting, vad man nu gillar för någon, eller vad man nu känner
Precis.
igen. Och det är samma sak med mig, det vill säga att folk vet att ja, men det där måste nog vara en Mattias-bild för att man jobbar liksom på ett visst sätt. Men sen kan det ju vara så att man gör projekt som inte är dokumentära och som inte är för National Geographic, utan som är till exempel om man jobbar mer abstrakt, till exempel. För att är bilderna för abstrakta och nonfigurativa och, ska vi säga, konstnärligt utmanande, då kan en sån tidskrift som National Geographic säga att för 50 miljoner läsare så är den här, det, om 25% av läsarna säger vad är det här? Jag fattar ingenting. Då tycker de att då är inte den bilden relevant. Då blir den för svår. Då säger de behåll den till din utställning eller en bok eller något annat. Och det gör att man som fotograf då gör ju massa sådana bilder. Men de passar inte där. Och då använder man dem till något annat. Då. Så det är det jag menar. Att det, på frågan liksom, hur tänker jag bilden? Det beror faktiskt på vad den ska användas till. Om det är till en privat eller egen utställning eller en bok eller för National Geographic, så tänker jag liksom på olika sätt, tror jag.
Det är lite roligt för majoriteten av folk som jag pratar med i podden, men även annars som jobbar med foto eller kreativitet, så känns det som att man ofta har en variant som kanske är lite mer kundfokuserad. Och sen om den kunden då är en privatperson eller National Geographic är ju en sak. Men också att man kanske har något som är lite mer för ens egna kreativa utlopp och kunna liksom leka lite mer och få fram det man själv tycker är roligt. Så att det finns en kundkomponent och en liksom, ja, kreativ del.
Och det där är ofta, de ligger ju väldigt nära varandra ofta, och sen så just med National Geographic så är man ju där hela tiden och provtrycker systemet och retar dem genom att säga att ja, men den här bilden vill jag ändå ha med, för den här tycker jag är mycket starkare än den bilden som är mer konventionell. Och så ibland vinner man den fighten, för då säger de så här, okej, ja, men då har du nog rätt i. Den är lite mer målerisk, eller den är si eller den är så. Ja, men vi kör på den, för den här är den med, det, sådär. Så att någonstans så är man ju som fotograf för dem med, och också i bästa fall inspirerar och förflyttar det fotografiska språket och den
Just det.
fotografiska medvetenheten hos läsaren i någon riktning också. Så att det där är ju, ja, det är jättekul. Det är väl så för oss alla att man kan, tror jag, oavsett om man är kock eller elgitarrist eller fotograf, eller att man kan liksom tänja gränserna för att man älskar det och för att man tycker det är roligt. Sen kanske alla, man kanske inte bjuder på den mest experimentella maten om man har sin gamla mamma på besök. Någonstans får man liksom anpassa sig
Ja, men
ibland.
precis. Men när blir du riktigt nöjd med en bild då? Vad innehåller den då?
Ja, det är nog när den gör en situation som jag tycker är stark rättvisa, eller när den bara berör mig. Det kan vara en total abstraktion också. Det är bara att jag går igång på känslan i den, att den känns kraftfull, vemodig, sensuell. Att den bara är liksom vacker, eller att jag fick fram den här känslan som jag tycker är otroligt dystopisk i en helt förstörd, antropogent påverkad miljö till exempel. Så att det beror nog på. Sen är jag är nog en humörsmänniska också. Att jag vissa dagar, och det ser man ju på mina bilder över tid också, här mådde jag dåligt, eller här var jag orolig, eller där hade jag haft hjärnmalaria, eller här var jag nyskild. Det ser man ju på mina bilder om man vet vem jag är och vet hur jag jobbar. För att
Just det.
bilderna speglar min själ, liksom Miles Davis musik speglar hans själ, eller Denise Greenstein, fantastisk fotograf som nyligen tyvärr gick ur tiden, hennes verk speglar henne. Alltså det är så att det speglar oss om vi är ärliga.
Ja, jo, verkligen. När man är ute då på fältet och försöker fota djur och natur, hur vet man vad man ska leta efter?
Du menar, alltså det beror på, säg att man har ett uppdrag, till exempel gjort uppdrag som är väldigt artspecifika. Det vill säga, National Geographic säger, vi vill att du försöker hitta och fotografera, ta de första bilderna i världen på det här speciella djuret. Då är det ju väldigt, väldigt fokuserat på den arten. Och då jobbar man ju dels med de ledande forskarna i världen för att överhuvudtaget veta var man ska börja leta någonstans. Och sen så är det underlättar enormt, men det kan ändå ta månader att få bilder. Det är en sak att se ett djur med kikare på 150 meters avstånd. Det är ett annat att få bilder som en värld säger, wow, vad coola bilder. Alltså det är två helt olika saker. Så man får ju, men sen om man är fri, det vill säga att man har ett uppdrag som är mer generellt, det vill säga åk till Costa Rica och visa på biologisk mångfald, eller åk till Rapadalen och jobba, då är det ju fri. Då kan ju biodiversiteten fångas via små mossor och lavar till en älg, eller om man är i Costa Rica en spindelapa eller en landsorm, eller då är det ju helt fri, och då är det mer att vara öppen, och det är som att vara ute och plocka svamp liksom. Man sätter på sig de ögonen, man letar efter det man berörs av och det man älskar och det man tycker är kul och ser vad man hittar liksom.
Och plötsligt hittar man så att, guldet.
Så funkar det för mig. Så har man turen så hittar man då guldet i form av det man, och jag tycker guldet finns överallt. Det är det som är så underbart. Guldet finns ju i det lilla och i det stora och i det, och det oväntade, och det behöver inte vara liksom det mest exotiska, giftigaste eller mest utrotningshotade, utan jag tycker guld finns ju hela tiden och överallt. Och det är det som är det ljuvliga och underbara med att vara fotograf. Det är att det, liksom, det finns liksom överallt, varje dag, hela tiden.
Ja, just det. Jag tänker att det kan vara lätt att tänka som nyare fotograf, att man kanske måste åka utomlands eller fota något väldigt exotiskt eller så. Vad tänker du kring det?
Nej, det tror jag verkligen inte att man behöver. Jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker man kan gräva där man står. Och för det finns, det jag just sa, det finns otroligt mycket fint precis runt omkring oss. Och då kan man säga, vadå, det är lätt för honom att säga som har rest i hela världen. Ja, men det är ju, ja det är lätt att säga. Men grejen är den också att jag hade, det var ju för att jag började jobba för National Geographic och New York Times och de här och Geo. För att även om jag pitchade stories om Sverige, för jag ville vara hemma, jag hade små barn. Jag ville vara liksom, jag ville vara hemma mycket, 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 mycket mer. Så då sa de, det förstår vi att du vill vara med din familj. Men nu är det så här att du behöver åka till Brasilien. För att det är en jätteviktig story som håller på att ske där. Regnskogen håller på att försvinna. Eller det är massa illegal koltillverkning i Kongo. Det är jätteviktigt att du berättar om det här. Och jag sa, ja det är klart det är viktigt. Och sen var det bara att åka hem och säga till min dåvarande fru och mina små, små barn, att nu ska pappa åka iväg, för pappa måste fotografera. För det, regnskogarna i Kongo håller på att försvinna, och mitt jobb är att göra det här och det här. Så att det är liksom, det finns en baksida av ett sånt här jobb också. Som inte bara är att jag har sökt det mest exotiska. Nej, mitt jobb har varit att berätta om saker som håller på att försvinna. Och ibland har det känts smärtsamt rent privat, för att jag har varit borta otroligt mycket. Jag har varit borta 6 till 8 månader per år i 22 års tid. Och när man säger det till folk så här, som säger, wow, vilket klassigt jobb, då är det liksom, du får en annan du får en liten annan ton. Ibland har jag en känsla att folk tror liksom bara att man, att det är bara liksom lätt, men det är inte bara lätt. Inget jobb är bara lätt.
Nej, men verkligen. Men så är det väl generellt med folk som kanske är välkända eller väletablerade, att många tror att det kanske är glassigt och coolt framförallt. Men det är klart att det kommer uppoffringar med mycket resande och så. Speciellt om man har familjeliv.
Mm. Ja, så är det ju. Så är det ju. Mm. Absolut.
Mm.
Sen är det, liksom, det är klart att det har varit jätteroligt och är jätteroligt och spännande. Mm. Och så där. Men det finns alla jobb, alla mynt har en baksida. Så är det ju alltid. Mm.
Ja, men verkligen. Såklart. Och också om man reser till lite speciella platser. Det kan ju inte vara så att man alltid kan ta med barn och partner och allt heller, antar jag.
Nej, nej, mm. nej, nej, så är det ju. Vissa mm. platser är ju liksom inte bra. Mm. Det är inte så här barnvänliga. Jag har ju tagit med barnen till jättemånga platser förstås också. Men, men sen måste ju barnen och en familj ha, det måste finnas någon typ av liksom stabilitet också med skolgång och sådär. Så det går ju heller inte bara rycka upp alla med rötterna hela tiden. Nej. Bara för att man råkar ha ett sånt här jobb. Man får ju försöka hitta en stabilitet också.
Mm. Ja, men verkligen.
Så är det ju.
Ja, ska vi se. Jag var lite nyfiken på, eftersom du fotar på så många olika platser och på många olika ställen och många olika vilda djur. Har du hamnat i situationer där du har blivit rädd någon gång?
Jo, men det har jag ju. Dels inte så rädd för djur. Det brukar jag inte vara alls faktiskt. Men däremot har jag varit rädd för att det har varit problematiskt med människor och eller att jag har blivit sjuk. Det är det som har gjort mig mer sådär rädd, att jag håller på att gå åt pipan liksom, för att jag har fått en tyfoid salmonella i Mosambik långt ute på en ö och jag är mitt uppe i en produktion och en filmproduktion i det fallet och jag vet att om jag måste lämna då blir hela projektet bromsat. Eller jag kanske till och med, jag menar, då helt plötsligt börjar man tänka så här, tänk om jag liksom dör, då får jag inte träffa mina barn och sådana grejer. Men det här med hajar och ormar och lejon och isbjörnar och sånt, det har aldrig varit rädd för. Det har hänt grejer ibland där jag har gjort misstag eller någon medarbetare gjort misstag som gjort att vi har hamnat i en situation som är relativt sett, så att säga, farlig. Men i allmänhet absolut inte. Utan det farligaste har varit malaria, denguefeber, som olika typer av parasiter och sjukdomar. Mm. Och människor som är fattiga eller situationer där man helt enkelt lever farligt, men då har det oftast med människor och sjukdomar att göra, inte något annat.
Just det. Ja, nej, det är klart, om man rör sig mycket i utsatta områden så det är klart det kan uppstå grejer ibland. Mm.
Verkligen, så är det ju, men tack och lov, rätt sällan.
Mm. Vad använder du för kamerautrustning?
Nu använder jag Nikons Z8 och Nikons Z9. Mm. Och sen använder jag olika objektiv till de kamerorna. Från vidvinklar till stora telen, makro och en del fasta objektiv och en del zoomar.
Mm.
Sen använder jag blixtar av olika slag. Så använder jag undervattens hus till dem. Sen filmar jag med dem. Men tidigare har jag också filmat med red-kameror.
Mm.
Så en stativ brukar jag köra Gitzo, Sirui och Sachtler.
Mm.
Och väskor brukar vara Think Tank, ibland Love Pro.
Just det.
Pelikan ibland.
Mm.
Ja, Profoto-blixtar ibland. Alla möjliga grejer så.
Men ganska så tung packning på resor.
Ja, ibland är det jättemycket grejer. Framförallt filmproduktionerna är ju tunga, för de har med sig räls och sen också om man ska upp i träd eller in i grottor eller upp i berg och sådär, så är det ju ofta massa grejer som finns. Och ska man dessutom bo i tält eller gömställen, så då måste man ha med sådana grejer.
Just,
och andra jobb är ju bara en enda. Jag gjorde ett nu jobb till exempel i Ecuador för en italiensk stiftelse här för någon månad sedan.
Mm.
Och där är det ganska lätt utrustning. Det var en par kameraväskor och lite kläder. Och min assistent hade Profoto-blixtarna. That's it. Liksom väldigt, väldigt smidigt och lätt och enkelt. Så. Och ibland har det varit 1,5 ton med grejer. Så att det
Ja.
beror på.
För jag kan ju tycka att jag har mycket ibland när jag fotar liksom bara utomhus här i Sverige, för att jag gärna har dubbelt av det mesta ifall något skulle inte funka och massa laddade batterier och sådär. Men om man är ute och reser till sådana platser som är svårare att ta sig till, det är klart det måste vara oerhört mycket mer man behöver säkra upp.
Ja, det är det, precis som du säger, det här med att man har liksom lite reservplaner, plan B och extra laddare, extra batterier och kanske några extra hus med sig och sånt där. Absolut, så är det ju. Så att man får ju försöka liksom gardera sig så mycket man kan. Men jag garderade mig nog mer förr än vad jag gör nu. Jag har liksom med åren märkt att det är väldigt sällan det går fel när det är vissa typer av saker med viss typ av utrustning. Så att jag har nog med en viss erfarenhet så har jag liksom lyckats skära ner på en del onödiga grejer som jag förr var liksom både hängslen och livrem. Då. Så här, tänk om
Just
något
ja.
går fel, jag måste ha trippelt, dubbelt, liksom allt så här, och det blev crazy. Så att nu har jag blivit lite mer så att ja, men om den gluggen dör om någon anledning, det objektivet bara slocknar mot alla odds, då klarar man jättebra. Alltså man klarar sig generellt sett så otroligt bra med pyttelite grejer, få saker. För man kan göra så bra grejer med lite saker helt enkelt, om man bara vet hur man gör. Medan när jag
Ja,
började, då var det ju
precis.
så här, oh, jag måste ha det objektivet och det objektivet och det objektivet, måste ha allt. Liksom. Och, ja, det behöver man inte egentligen.
Nej, speciellt inte om man vet vad man gör med grejerna, eller vad man ska säga. Men jag tänkte
Nej, men
på
precis. Det är så.
För jag tänkte på hur mycket förbereder du med kamerorna innan du ger in i en viss fotosituation? Om vi tänker att man ska fota något djur eller på någon plats. För det måste väl kunna vara ganska snabba situationer ibland. Och då vill man kanske ha rätt inställningar. Eller hur gör du med det?
Det är ganska intuitivt, tror jag. Jag jobbar ju mest manuellt. Men då, jag ofta så säger att jag ser på nätet att jag sitter i en kanot i Amazonas eller längs en liten å i Sverige. Och sen så skiftar ljuset hela tiden. Det kan ju vara så att om det framförallt är, om det inte är overcast, om det inte liksom är ett molntäcke och allting är ganska jämnt och mjukt och sådär. Utan det är solen tittar fram då kan det ju skilja flera bländarsteg hela tiden. Och ponera då att du till exempel åt ett håll säger så, åh, vad snyggt det var med de här överhängen som speglade sig. Och så tar man ett kamerahus och så jobbar man kanske lite landskap där. Och så säger, hör man det plötsligt hur en gråhäger flyger upp längre bort. Whoops, ja, då kanske vill jag ha en bild på den. Vill jag ha en rörelse eller vill jag ha en så att säga frusen bild? Och allt det sker ju på en vis momentant, det vill säga att man känner att ja, men det där skulle passa här, det här skulle vara snyggt. Jo, men nu kommer den flygande lågt över ytan, då vill jag ha den gärna speglad i vattnet. Okej, boom, 2000-del, 1200-del, pam, 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 och sen så, ah, oj, där var det snyggt igen, och så landskap. Man blir som ett flipperspel. Man försöker anpassa sig hela tiden efter de här olika situationerna och olika. Det är på något vis som att jag spelar inte golf, så nu pratar jag bara, höll på att säga massa skit kanske, men jag kan tänka mig att om man är golfspelare så kanske man väljer liksom olika klubbor utifrån den situation där man är. Och här skulle det passa med en sån här järnfemma. Ja. Och här behöver jag en annan klubba. Och så tycker jag det funkar också med kameror och inställningar, att man anpassar sig efter hela tiden vad man tror blir bäst. Liksom. Och ju mer man håller på, desto mer blir det där automatiskt på något sätt.
Jag tänker ju att exakt som du säger, det blir ju mer som en vana ju mer man gör det och man hittar ju sin fotostil och sina sätt. Men ja, jag tycker ändå det låter som det finns många situationer där man behöver vara väldigt snabb i det man gör.
Jo, men det är klart att för saker, det brukar man ju skoja och säga, att en bra bild kan komma som en snigel och försvinna som en blixt. Så är det ju verkligen. Så att man får ju, det är inte alltid man får en andra chans. Faktiskt. Och det är framförallt när man jobbar i miljöer som regnskogar. Där, menar, om det är på en afrikansk savann eller du är på Ottenby vid fågelstationen, då kan det vara så ändå att, ja, men har du tur så får du se fler gäss, eller du får se havsörnen en gång till, eller du får sådär, va? Även om det kanske är ett annat ljus och så vidare, men du får i alla fall se samma pippi liksom igen. Eller i alla fall samma art. Medan om du är till exempel i en regnskog och du har turen att få se en herrpyörn, då kan det vara enda gången i livet, eller enda gången på 11 år du ser den där förbaskade fågeln. Då gäller att det sitter direkt. Alltså. Då kan du inte hålla på och dribbla och oj, då, vad synd att jag inte exponerade det. För då kommer en sån som National Geographic säga så här: kul att du fick en bra upplevelse, synd att du suger på att fotografera. Jo, men det är lite så. Så man får liksom, då är det bara att försöka få till det.
Kan du berätta om någon gång när du kände att du fick till en bild som var så här otrolig, som du blev riktigt, riktigt nöjd med?
Oj, ja, det där är ju en smaksak så där också. Men klart, man själv kan vara nöjd. Ofta hänger det ihop med vissa umbäranden, eller att man tycker att det där var bökigt och svårt och så där. Jag gjorde, det finns en bild som jag gjorde i Kongo just. Fast republiken, alltså grannlandet då till Kongo-Kinshasa, så grannlandet till Kamerun. Då var jag ute och jobbade i Ndoki, heter det, som då är Kongo-deltat, och letade efter en orm som heter den bandade vattenkobran, och den var då enligt National Geographic, liksom, det fanns inga bilder i det vilda på den tidigare överhuvudtaget. Och då var det ju jättespännande att se om vi kunde hitta den där ormen. Och till slut hittade den där ormen och lyckades då, som det heter, habituera ormen, eller vänja ormen vid min närhet gradvis då. Så till slut kunde jag ligga framför den med en 14-24 vidvinkel zoom precis framför ormen och ha liksom regnskogen i bakgrunden så där, eller en del av deltat i bakgrunden. Och ljussätta den med hjälp av min dåvarande assistent Samuel. Och det var så många parametrar som var liksom svåra. Området är svårt, området är farligt, området är svårt att ta sig till, ormen är ett helvete att hitta. Det är svårt att komma så nära. Det är liksom, det är många parametrar som gjorde att när det väl funkade till sist, och så fick man liksom en chans med den ormen. Vi hittade den en enda gång. Då är jag glad att det funkade. Det är klart. Då man så här efteråt så här, dels för att det är en vacker, fantastisk art. Dels för att den har en plats i ett system som håller på att försvinna. Dels för att den är ovanlig, och dels för att den bara det är som ett smycke helt plötsligt där ute i den här enastående världen. Och så får jag ha turen att få träffa den. Liksom. Det är så där, det fastnar i hjärtat, tycker jag.
Ja, men verkligen. Ja, vad häftigt. Jag blir så imponerad när du pratar.
Nej, det var kul.
Jag tycker det låter som så, om sagt, det är liksom high stakes. Jag kommer inte på vad man säger på svenska. Men mycket i fotandet. Jag kan tycka det är mycket press att fota ett bröllop där man vet att man inte kan göra om det. Men det här är ju också liksom...
Men du, det är väl bland det svåraste av allt. För det är också, förlåt att du avbröt, men bröllop, det ska man aldrig underskatta, för det är ju för de människorna bland det finaste och viktigaste i hela livet. Så att det ska bli bra, det kan jag verkligen förstå att man kan känna en press inför. För det är liksom, där vill man ju inte misslyckas heller.
Nej, och ingen gifter ju sig. Man gör ju sällan om bröllopen.
Nej, man vill ju helst inte göra.
Nej.
Jag har ju lyckats med det några gånger, men det ska jag inte rekommendera.
Ja, men kanske inte med samma personer.
Nej, exakt.
Mm. Jag har ju en Facebookgrupp till podcasten och jag har ju en Instagram till fotopodden där jag har lagt ut att vi skulle podda, och det är ju jättemånga som har önskat dig jättelänge och mycket, så det var många som blev väldigt glada, och jag har fått en hel del roliga lyssnarfrågor som jag tänkte vi kunde gå in lite på. Och till att börja med har jag fått en fråga här från flera faktiskt, som undrar vad är det längsta du har suttit och väntat för att få till en speciell sorts bild?
I sträck. Okej, i sträck så är det nog 10 dagar, om jag inte missminner mig, uppe i ett träd på Borneo. Ja. Det var ett trädgömsle i ett dipterokarpträd jag satt och väntade på, eller om det var 14 dagar, det var i alla fall länge sedan, det var 1995, under en 14 månader lång expedition på Borneo. Och jag hade byggt tillsammans med mina medarbetare då ett gömsle 65 meter upp i det här trädet. Jag hade 12 olika gömslen ute i olika delar av den här regnskogen. Men, och där satt jag framför ett durianträd och väntade. Och då måste man, det kan ta lång tid innan de vågar sig fram till trädet då. Så det var, det var 10 eller 12 någonstans dagar uppe i trädet. Men sen har jag ju suttit och väntat på liksom massa olika djur i olika gömslen. Allt ifrån skäggsvin till björn till liksom massa olika, massa örnar och så. Men då har det oftast bara varit att man är där hela dagen och så kanske man sover ett par nätter och sen tar man någon dags paus och så kommer man tillbaks. Så att man kanske spenderar sammanlagt massor av tid i det här gömstället, men det är pauser emellan. Liksom.
Just ja. En annan fråga som angränsar lite till det är också, hur gör man för att fotografera eller filma djur och störa dem så lite som möjligt samtidigt?
Det beror på vad det är för djur. Alltså ormar till exempel, de sitter man ju inte och väntar på oftast. Om man väntar på något annat och det kommer en orm, så har man ju, är man ju glad och känner att man har tur. Men det är ju inte så vanligt att det är på det sättet. Utan de ormar är som att plocka svamp. Det vill säga att man letar aktivt efter dem. Oavsett om de är trädlevande ormar eller marklevande ormar eller grottlevande ormar eller vad de nu är för något. Så det är en sak. Och då när man hittar dem, då närmar man sig så mjukt och försiktigt man kan. Ofta har jag en assistent med mig, och den personen får då ställa sig på ett annat ställe så att ormen känner att det är två av de här. Men att den ska inte känna sig trängd, men den ska ändå tycka att det är nog bättre att jag ligger kvar och ser vad som händer. Och medan man då försiktigt närmar sig, så vänjer sig ormen, blir mindre och mindre stressad, förhoppningsvis kanske inte stressad alls helst, och sen till slut så är den avslappnad och ligger liksom och bidar sin tid. Och då kan man börja jobba, och sen kan det vara så att man, den blir så avslappnad till slut att man kan ligga en decimeter ifrån en av världens giftigaste ormar, och som tack för att den liksom har accepterat den, kan den till och med glida över ens armbåge när den liksom rinner iväg helt ostressad. Så det är ett sätt att förhålla sig.
Ja, jättehäftigt.
Örnar till exempel, då är det ofta att man, om det är en afrikansk örn, så att du letar efter stridsörn, då kanske man är ute liksom och kör bil liksom och letar, och så vet man att de sitter ofta på de här platserna, eller man sådär. Eller så sitter man på ett gömsle och väntar, det kan vara havsörn eller kungsörn eller någon annan ö. Så det är så himla olika, men det viktigaste av allt, det är att man sätter djurets väl och ve i första rummet alltid, oavsett om det gäller hajar eller valar eller grodor eller örnar. Att man liksom inte tänker att bara jag får en bild, till exempel, det finns ju folk som klafsar ut i vårvassar och stör liksom skäggdoppingar och stör bara för att få en bild, och så lämnar fåglarna sina ägg som blir för nedkylda, eller de vågar aldrig komma tillbaka, då förstör de ju. då är det är liksom en katastrof, va? Så någonstans måste man ju vara det så påläst som möjligt, så man vet vad man håller på med. Och sen så ödmjuk och kärleksfull inför det man har framför kameran, att det är viktigare med dem än vad det är med en själv.
Just ja.
Och då har man den insikten, och och det tror jag de flesta egentligen har, då blir det på djurens villkor, inte på sina egna villkor.
Sen så har någon skrivit här, kan du berätta om när du blev fast på utsidan av en luftballong?
Ja, visst. Ja, men mycket dumt de har gjort. Men det tar väl nästan priset. Jo, men jag hade tänkt så här. Jag är väl under samma den här expeditionen jag pratade om förut, när jag väntade uppe i ett träd på orangutangen, så hade jag tänkt att jag skulle flyga varmluftsballong över regnskogarna på Borneo. Och det var för att framför allt, inte för stillbilderna så mycket som för filmen, att kunna få vibrationsfria sekvenser. Och det här var ju långt före gyron, som det fanns liksom möjligen militära gyron för vapen, men fanns liksom inte för fotografi. Det fanns inte heller drönare, utan det var ju då att om jag sitter i en helikopter eller flygplan och allt bara skakar, då tänkte jag att tänk om jag kan använda en varmluftsballong, då kan man bara glida med vinden så här. Men då, och det visade sig att ingen hade flugit ballong tidigare på Borneo, så det var jäkligt lång tid att få det där tillståndet. Men till slut så fick vi det, och då kunde vi flyga. Och då, när jag väl hade en ballong på Borneo i en månad, skulle vi kunna flyga då. Då tänkte jag direkt så här, ja, men vad har jag inte gjort? Nu gäller det att passa på att få allt gjort som man kan göra med en ballong här, när jag ändå har en ballong för första gången i historien på Borneo. Liksom, så här, ja. Då kom jag på att ja, jag skulle kunna ligga ovanpå ballongen. För då har man liksom, tänkte jag, då har jag the man-made liksom struktur i förgrunden, och så hela regnskogen, den här 100 miljoner år gamla regnskogen som bara försvinner ut. Så tänkte jag, gud vad bra. Men det visade sig att det var ju inte så bra, för att det är ju för guds skull en varmluftsballong.
Oj, ja just
Och att ligga ovanpå, värmen stiger uppåt, det är ju som att ligga i en wokpanna liksom. Jag blev ju stekt på den där jäkla varmluftsballongen. Så att vi lyfte och började flyga, och jag mådde ju dåligt, och dessutom sjönk jag ner liksom, så jag fick inga bra bilder. Det var bara totalt värdelöst och farligt egentligen. Jag blev ju,
Ja.
ja, men det var helt koko. Det var en av de dummaste grejer jag hittat på faktiskt.
Ja, man
Helt
får ju prova
vansinnigt.
saker ibland, men det låter lite extremt.
Nej, det var ju verkligen, jag tänkte liksom inte att, jag trodde det skulle bli något vettigt av det där. Men det blev inget vettigt av det där. Men ja,
Nej.
så var det.
Jag som är höjdrädd, jag blir rädd bara jag hör, hör idén. Men tur det gick bra.
Ja, jo, det var tur. Det var.
Så det en som undrar här om du har kommit av dig med fotandet någon gång och bara fastnat i och tittat på det som pågår runt omkring dig.
Ja, bra. Det där är en bra fråga tycker jag också. Jag vet du, jag kommer ihåg, jag gjorde ett uppdrag för just National Geographic uppe i Ladakh i nordöstra Indien om en buddhistisk kultur. Och då var det en morgonbön, en morgonpuja, som var 10-12 nunnor som satt och mediterade, och de sjöng sina böner. Och deras röster, de flätades ihop så här i en flerstämmig, en loop på något sätt, en improvisatorisk loop. Det blev som det var så otroligt vackert och så rörande och så starkt att tårarna bara började rinna på mig. Jag hade lajkor, så jag satt och jobbade med väldigt tysta kameror, analoga kameror. Och min assistent Lars Magnus satt bredvid mig. Och jag kommer ihåg att han tog tag i mig försiktigt så här liksom, och höll mig i armen, och så viskade han till mig så här: Mattias, du måste jobba, du måste jobba. För jag satt liksom helt bara, och tårarna bara rann, och jag var helt så här det var någonting som hände. Det var någonting som, hela det uppdraget var otroligt andligt, jättevackert uppdrag. Men just den morgonen, det var som att jag bara blev förflyttad. Jag var helt så här borta i huvudet och helt så superberörd. Så då sa Lars-Magnus: "Mattias, för guds skull, du måste börja jobba." Så då var jag så här, då vaknade jag till och så började jag jobba. Men
Bra
hade inte
män,
han
bra
varit där
assistent.
hade jag väl suttit där än. Ja, men det
Ja.
var så. Det är det jag kom
Ja,
på så
fint.
här.
Ja, men verkligen häftigt. Och sen så är det en som undrar om du har några tips på hur man hittar bra fotoplatser i Sverige.
Oj, oj, oj. Ja, det finns ju många tips. Jag skulle säga så här att det finns ju Naturvårdsverket, alltså vi har ju massa nationalparker och naturskyddade områden i Sverige. Inte tillräckligt många tyvärr, och färre och färre blir det tror jag med nya politiken tyvärr. Men det finns massor, massor, massor av fint. Och jag skulle ju säga så här, var man än bor i Sverige så kan man googla fram naturreservat, naturskyddade områden och upptäcka dem. Och i dem, ibland är det små ytor, ibland är det liksom stora, stora nationalparker. Men det finns oändligt mycket fint. Och just att man tittar efter kanske den lilla bäcken, eller det finns så många mikrolandskap, små, 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 små vackra platser som i alla fall jag älskar. Så att mitt bästa tips är att gräv där ni står. Om ni bor i Skövde, eller ni bor någonstans i Ångermanland, eller ni är utanför Sundsvall, var ni än är någonstans. Om ni inte har upptäckt närmiljön, hitta era egna smultronställen, ta med kameran, ta med matsäck, åk ut, sätt er, njut, jobba, lägg er på mage, lyssna på ljudet från den här försilvrade bäcken, ta bilder. Det är grejer det, tycker jag. Det är
Just
så
ja.
fint.
Och sen har jag också fått en fråga. Vad kan vi fotografer göra för att bidra till en mer hållbar värld?
Jättebra fråga också. Jag tycker att vi som jobbar med bild, oavsett om vi är fotografer eller vi jobbar med annan bild, kanske målar eller tecknar eller vi filmar. Vi blir ju liksom bildberättare. Och oavsett om vi bara berättar för vår familj eller för kompisar, eller vi jobbar yrkesmässigt, eller vi har social media eller inte social media, så är vi ju potentiella ambassadörer för det vi oroar oss för, det vi älskar, det vi bryr oss om, det vi ser och det vi upplever. Så att jag, alltså, berätta, berätta och dela, 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 dela. Och ju mer pålästa vi är dessutom om det som händer i världen, det som händer i Sverige, och vilket är väldigt allvarligt, det som händer, så desto mer kan vi också beröra andra som kanske inte ser det ni och vi ser. Och det behövs. Det behövs. Vi behövs alla i den processen. Och det är inte minst så som det ser ut nu i Sverige, där vi som land är ett av de få länderna i världen som lägger ner vårt miljödepartement när andra länder bygger för miljön. Så lägger vi i Sverige ner. Så att vi i Sverige behöver verkligen skärpa oss, och vi behöver liksom mobilisera kraft för den återstående vackra naturen som vi behöver för att överleva. Så att bildberättare och fotografer, kör hårt med att berätta om det ni älskar, det ni berörs av, det ni är oroade över, och bara dela det. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, verkligen. Om man vill hitta dig och dina bilder, dina filmer, dina böcker, vart går man då?
Ja, vart går man då? Då kan man gå. Det sa jag en webbsajt som heter mattiasklum.com, och så har jag en som heter Tierra Grande, Tierra Grande i ett ord, .se, eller om det är .com.
Just ja.
Ja. Och sen så har jag, och sen har jag ett, jag har två Instagram-flöden, ett som heter Mattias Klum K Collection, med C, Collection. Och en som heter Mattias Klum Official. Och de Collection, där visar jag bilder som är från mina, de fotografiska bilder som jag ställer ut och säljer, som är, ska vi säga, fotografisk konst eller fine art. Och
just det.
Det som heter Official, det är mer National Geographic-grejer, filmer, behind the scenes och sånt. Så det är två olika världar lite grann. Så, ja, det är väl där. Och sen, ja, sen finns det ibland i bokhandeln, och jag finns ibland på tv, och jag finns ibland, föreläser ibland och lite här och där. Sådär. Så att,
Just det, ja men toppen. Tack så hemskt mycket för att du var med, Mattias. Det var jätteroligt att ha med dig.
Tack så hemskt mycket. Det har varit jättekul att få prata med dig också. Och jag hoppas vi ses framöver. Ha det bra.